Hej och välkommen till min podcast, Är du helt CP eller? Det är jag, Angelica, som kommer leda dig genom havet av alla begrepp, fördomar och information om funktionsvariationer. Då framförallt diagnosen CP-skada. I första avsnittet kommer vi att få träffa Patrik som är läkare. I andra avsnittet kommer ni få höra mig berätta om mina erfarenheter. I det tredje avsnittet kommer vi få träffa Evelina och Bobe från Unga rörelsehindrade i Göteborg. I det fjärde och sista avsnittet kommer vi få träffa en av mina närmsta barndomsvänner, Linn. Hon lever också med en CP-skada. I dagens avsnitt har jag bjudit in en gäst, Patrik, som är läkare på habiliteringen på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg. Patrik Sätre är utbildad sjukgymnast och jobbade under några år som det på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sedan ville han vidareutbilda sig. Idag är han utbildad specialistläkare inom rehabmedicin. Hur får man en CP-skada?
Ja, det är ett väldigt brett begrepp. Alltså, vi kallar ju alla typer av skador på hjärna och ryggmärg vid förlossningen. Mm. Det kan ju ha skett strax innan också, som foster. Mm. Men när det blir uppenbart efter förlossningen att det är en skada, och ibland kan det vara lite svårt att upptäcka den, det kan vara så diskret så att det visar sig först efter några år. Och det är ett väldigt brett begrepp. Det kan vara jätteallvarligt så att man inte överlever mer än en stund som nyfödd, eller att man knappt har några symptom alls. Ett R i din skada. Du har ingen sjukdom, det är viktigt att tänka. Du har haft en skada, precis som om någon hade drämt huvudet med en hammare eller fått en spik i foten. Och så får man leva sen med följden av det. Mm. Och det är ingen sjukdom, men det är ett symptom eller en syndrom, en grupp av symptom. Och det här R-et då, det kan ju också vara flera. Eftersom man utvecklas så visar sig det här är på olika sätt. Det kanske inte visar sig när man är spädbarn eller så, men först när man börjar gå i skolan och ska lära sig saker, då börjar problem visa sig. För att det är först då man pressar sin hjärna lite mer att utvecklas snabbare och mer. Och först då kanske det blir svårigheter. Och därför kan sådana inlärningsproblem eller uppmärksamhetsproblem visa sig först som tonåring kanske. För innan så hade man, alla barn i småbarnsåren har ju lite problem med uppmärksamhet. Och
vet du om man forskar inom ämnet?
Ja, man forskar jättemycket på olika delar. Konstigt, men sjukvården är ju väldigt uppdelad. Så det är en typ av läkare som har hand om foster och förlossningen. Obstetriker, det är ofta gynekologer som är. Barnläkare är också inblandade i den allra, allra första tiden. Sällan som foster, men direkt efter. Så om man föds och inte visar de normala reflexerna, för de ska finnas. Man kan ju inte prata med en nyfödd, men då kan man göra olika tester. Knacka på reflex, armar och ben och lysa i ögonen. Så då ska hjärnan reagera på vissa sätt. Om det inte finns, då har man tecken på att det är någonting som är tokigt. Och då tar barnläkarna över. Barnneurologerna är de specialiserade som jobbar på hjärna och ryggmärg och nerver. Och de forskar ju på hur man ska ta hand om det här. Men det har ju redan hänt. Det kanske hände månader innan när man var halvvägs gånget foster. Och då är det inte mycket att göra nu. Mm. Alltså, som nyfödd. Men det kommer alltid finnas risk, för det är en väldig påfrestning för fostret att födas. När man kläms ut i den här trånga kanalen. Och då kan det bli att det blir små blödningar. Och när det väl händer då, så ska man ju snabbt upptäcka det och begränsa skadan. Det forskar man på hela tiden.
Forskar man på det också?
Absolut, jättemycket. Och där är ju andra i habiliteringen och rehabiliteringen, de här teamen. Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kurator, sköterska, ibland psykolog. De forskar inom sina områden då. Som sjukgymnasten har de senaste 20 åren börjat forska jättemycket. För det som de gjorde innan, det var mer att det var vissa kloka personer som hade testat på vissa sätt. Och så tränar man så här, för det brukar gå bra.
Som säger, skadan är redan skärd och det man får leva med följderna av det.
Ja.
Vad tror du man kan, alltså till vilken grad kan du träna upp kroppen? Liksom, jag tänker som för mig, liksom, jag som kan gå, till vilken grad kan jag träna upp mig och till vilken grad kommer jag att få leva med följderna? Liksom?
Ja, det är alltid svårt att säga i varje individuell person. Det är ju så olika, men har man till exempel en ryggskada där man har signaler som inte går fram, att det inte finns några trådar som skickar signaler från hjärnan ner till musklerna i benen, då finns det i dagsläget inget sätt att laga det. Vi kan inte koppla ihop nerver med varann. Man kan till viss del transplantera enstaka små tunna nervtrådar och det har mest funkat i händer och så, men ryggmärgen går inte, för ryggmärgens trådar har ingen isolerande skikt. Det här myelin som det heter. Och då, de försöker hitta varandra, men de är som miljontals. Och när de inte har den här guidningen som myelinskidan är, så blir det bara en klump, en nystan av det. Man jobbar jättemycket med det. Man försöker få sådana att växa ihop, för då kan man få ny kontakt. Och finns det någon tråd som går ner, då kan hjärnan använda den.
Mm.
Och då kan de märka den att, jaha, nu försökte jag röra på tån där, men istället så rörde sig vaden. Och då kopplar det om sig i skallen automatiskt. Så går några trådar fram, så kan man jobba med det. Och du då som kan röra på benen lite, kan ju träna muskulärt och träna med de musklerna som du kan kontrollera. Och den hjärndel som styr de musklerna kan tränas upp och bli bättre och bättre. Som en golfspelare, en tennisspelare, när de börjar så är de jättedåliga på att slå klubban eller racket. Men när man jobbar, så blir hjärnans kontroll över de musklerna bättre. Samtidigt som musklerna då blir bättre. Så därför är det så viktigt att börja som barn när hjärnan är läraktig och så. Att man istället ska uppmuntra till att röra sig. För det är så viktigt. För när det väl har satt sig då som vuxen, så är det svårt att bryta ny mark.
Mm. Diagnos och som ord, att vi alla har ju under långa perioder, att det alltid varit ett skällsord.
Mm.
Vad tror du att det kommer sig att personer fortfarande år 2016 använder det som ett ord, att det har någonting att göra med att man är intellektuellt?
Ja, det är ju bara okunskap. Och hur sånt där uppstår, det vet jag inte. Men jag hörde det när jag var liten på 70-talet, CP. Och redan då visste man ju att det fanns många CP-skador som inte är det minsta påverkade. Så numera har jag gett arg på mina barn när de säger att jag blir så dampig. Man säger, det fanns ju inte som begrepp för. Men allt som visar att man är annorlunda, behöver inte, den som säger så kanske inte tycker egentligen att det är sämre att ha en CP-skada, det kan man ju inte rå för. Eller att de ska ha mindre hjälp eller inte roliga att vara med eller så. Utan det kanske bara är att försöka belysa att någon är annorlunda. Och det är så viktigt att prata igenom sånt här i skolan och så, att vara annorlunda. Precis som om man har mörkare hudfärg eller man gillar någon i samma kön eller har ett funktionshinder eller någonting. Det är annorlunda, men det är bara bra att det finns alla sorter. För det berikar gruppen. Om alla var exakt likadana så skulle vi gå fram på nerverna, och som grupp så utvecklas man inte då. Så att det är nog bara okunskap. Det är ju en liten oro förstås, alla som ska få barn till exempel, att det ska hända. Men sen, det kommer hända, det kan ju hända allt möjligt, man kan födas med olika problem, men man är inte mindre värd för det.
Mm.
Man försöker ju minska att det sker, men det handlar ju inte om att ha ihjäl alla som har det.
Mm.
Det man får tänka lite nu. Och CP-skada kan vara så väldigt olika då, och det är ju bara jobbigt för den som har det, men det drabbar ju ingen annan då.
Nej.
alla de är ju inte så att de inte kan gå eller har konstiga extra rörelser med armar och sådär, utan det, många är väldigt diskreta så att det knappt syns, kanske bara handen i knuten eller, eller att man har lite extra spänningar i ansiktet eller en fot. Många får ju spänningar i benen så att man går på tårna och det kan vara det enda symptom. Det är ju väldigt lång tid man lever, så det finns ju väldigt många med CP-skador, även om det inte föds så många.
Tack så mycket, det var alla mina frågor.
Det var det hela. Mm. Ja.